vissa saker i historien är i själva verket motsatsen till vad det låter som. Det är ingen ny spaning att DDR, Deutsche Demokratische Republik, varken var demokratiskt eller ens en republik. Samma sak med den där Voltaire-sägningen om att det heliga romerska riket av tysk nation varken var heligt eller romerskt eller ens ett rike. Sant i just båda de fallen är dock beskrivningsordet tyskt. Sen finns det givetvis det motsatta fenomenet. Sådant som är precis vad det heter. Kalabaliken i Bender. Det var ju kalabalik. Och i Bender dessutom. Och ett annat exempel, det är dagens ämne. Efter Ivan den fjärde stränga regim fanns förvisso ett mer eller mindre konsoliderat Ryssland att tala om. Men vem som skulle efterträda honom, det skulle visa sig vara ett dilemma. Dammluckorna öppnades för inhemska komplotter, utländsk intervention och gamla klassiska lurendrejare. Det blev en jäkla rörare där tsarpretendenterna föll likt takpannor för vinden. Vilket också hörs på namnet. Smutnoje Vremja. Eller ja, den stora oredans tid. Det blir Sverige, det blir Polen och inte minst blir det en hel jäkla massa Ryssland i dagens historiepodden. Och ni är varmt välkomna.
Välkomna till historiepodden. Tack. Robin heter du, jag heter Daniel. Och nu blir det stökigt.
Ja, det blir det.
Inte för att han behöver det, men en shoutout ska väl riktas till vår gamle statsminister när vi pratar om Ryssland, som också har skrivit en bok som heter någonting om oredan, Carl Bildt.
Mm-hmm.
Den heter väl Den stora oredan eller något sånt där, fast det handlar om nutid.
Den enda Carl Bildt-bok jag känner till är ju den här Hallänning, svensk, europé.
Ja. Vi pratar om något annat.
Ja, förslagsvis Sverige, Ryssland eller Polen. Ska vi lägga på lite musik och börja i någon av de änderna eller?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Ja, det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur, 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Du nämnde Ivan den fjärde.
Den förskräcklige.
Vilket han är mer känd som, ja. Rysslands första utropade tsar 1547. Föregångarna hade visserligen varit storfurstar då i det moskovitiska riket. Även om det fanns föregångare som informellt hade kallat sig för tsar, kejsare. Så var han först rent officiellt med det där.
Den stora oredan är ett resultat av den här intensiva perioden under vilket det moskovitiska Ryssland hade uppstått, eller vad man ska välja för ord. Moskvafursten hade ju fått mongolernas gillande på den tiden när mongolerna hade inflytande över stora delar av Ryssland. Mest i form av rätten att samla in skatt och så. Men när mongolernas kontroll kollapsade så var det ju moskvafurstarna som agerade mest driftigt för att konsolidera någonting som i alla fall kunde likna en sammanhållen stat. Och det var ju Ivan den tredje, den store kallad, och hans ännu kändare sonson då, som du sa, Ivan den fjärde, den förskräcklige, som under 1400- och 1500-talet bedrev den här politiken som gick ut på inre och yttre konsolidering. Konsolidering är ett ord som, när man läser historieböcker, används det ju väldigt, väldigt ofta. Det används inte så fruktansvärt ofta i resten av livet.
Nej, nej, det är sant. Men det handlar ju om att man etablerar någonting, gör det stabilt.
Få lite kontroll.
Ja. Det här begreppet tsar har ju då att göra med storfurstens äktenskap med en syster till den bysantinske kejsaren i Konstantinopel. Och ryska storfurstar menar ju därför då att de hade tagit över kejsarvärdigheten efter Rom och Konstantinopel när båda de hade fallit. Och därför pratar man om ett tredje Rom. Mer om det en annan gång, men det är därifrån den här titeln kommer. Ivan härstammar ju då enligt den här traditionen från den anrika Rurikätten. Den här som, enligt Nestorskrönikan i början på 1100-talet, så var det ju en Rurik, en rus viking från dagens Sverige som hade grundlagt själva Kievriket. Det här pratar vi väldigt utförligt om i avsnitt 390. Men det är onekligen ett stolt arv att förvalta. Tyvärr var ju Ivan en lynnig herre, kan man konstatera. Det finns ju massor att säga om honom, men hans tillnamn, den förskräcklige, var ju inte oförtjänt.
Nej, lynnig är ju förvisso sant, men det blir ändå en förskönande omskrivning. Det är ju framförallt mot slutet av hans liv rent monstruösa övergrepp som man kan tala om.
Ja, det skvallar ju lite det här tillnamnet i alla fall om hur det kunde komma så att han slog ihjäl sin äldste son och tronarvinge som också hette Ivan. Det här är inte en historisk exakt tvärsäker händelse, men fadern orsakar ju sonens död i alla fall, det är troligt, och kanske var det med den där spjutkäppen som det har hävdats. Och det här kan ju då ha berott på, sägs det, att sonen Ivans fru var gravid och gick omkring lättklädd hemma, var på pappasaren Ivan, blev arg, misshandlade henne och hon fick missfall, och då uppstod ett bråk mellan far och son, varpå far slog ihjäl son år 1581. Därefter inser far Ivan att oj, nu har ingen lämplig arvtagare att sätta upp på Ruriks gamla tron här. Och den enda kvarvarande sonen vid det här laget var Fjodor, som då beskrivits som en svagsint och handikappad person både fysiskt och mentalt.
Jag tycker beskrivningen av Fjodor är intressant. För om konsolidering är ett ord som mest används i historieböcker, så är svagsint också ett sånt beskrivningsord som historikerna gärna faller tillbaka på. Lars-Olof Larsson kallar Fjodor för halvt svagsint. Medan Nationalencyklopedin slår tillbaka med svårt sinnessjuk och kroppsligt handikappad.
Ja, här finns det tydligen svängrum så att säga för hur mycket man ska ta i.
Illa lämpad för tsarämbetet låter det i alla fall som.
Ja, visserligen får Ivan en son till, Dmitri, men han är bara 2 år när Ivan själv tar ner skylten. Sålunda kliver, trots svagsinthet och så vidare, Fjodor den första upp på tronen 1584. Men det visar sig snart då att den starke mannen i riket är Fjodors svåger som heter Boris Godunov, som vi snart ska prata mer om förstås.
Den här situationen som Ivan den fjärde lämnar efter sig beskrivs i Geoffrey Hoskings bok Ryssland, folk och imperium som att det är en godsägare som har avlidit utan att lämna något testamente efter sig. Och kvar finns såväl missnöjda medlemmar från själva godset som klåfingriga grannar. Det är som bäddat för oreda det här.
Den här oredan i rysk tronföljd som kommer uppstå i början på 1600-talet. Det finns ju yttre inblandningar också från andra stater som är där och petar. Och där har vi då Sverige och vi har Polen. Och då måste vi prata lite om Sverige och Polen också och vad är det som pågår där. Sverige är ju i en uppbyggnadsfas från självständigt rike till ett rike med stormaktsambitioner i början av 1600-talet.
Mm.
Kung under första årtiondet på 1600-talet är Karl den IX, mannen med de 3 grå hårflätorna som har kammats fram över den annars väldigt kala gässan i en helt unik frisyr. Du gillar ju frisyrer.
Ja, det gör jag ju. Jag gillar ju speciellt Karl den IX:s frisyr. Om jag i ena vågskålen lägger Karl den IX:s frisyr och i andra vågskålen lägger Karl den IX:s drakoniska rättskipning, så tycker jag att frisyren är att föredra.
Ja, det kan man ju. Den gör ju inte så mycket skada egentligen då.
Nej, det är mest ett glatt inslag i vardagen.
Ja. Han var då Gustav Vasas yngste son, men hade ju övertagit makten från brorsonen Sigismund. Sigismund var ju kung i Sverige 1592-99. Hans pappa var Johan den tredje, alltså var Gustav Vasa Sigismunds farfar.
Just det.
Hans mamma var ju då den polska och katolska prinsessan Katarina Jagiellonica. Sigismund, han var alltså kung över både Sverige och Polen en stund här innan det blossar upp religiösa och maktpolitiska konflikter när hans farbror hertig Karls styrkor vinner i slaget vid Stångebro 1598 mot Sigismunds armé i Linköping alltså. Mer om detta också någon annan gång. Men i praktiken så är Sigismund färdig i Sverige här och är bara kung i Polen då. Och hertig Karl blir vartefter Karl IX.
Som framgår av din mycket effektiva och träffande beskrivning, men det här är ju också något av en oreda.
Ja, det är ju, men det är inte en lika stor oreda som det vi ska börja nysta i.
Nej, det är den något mindre oredan.
Ja, just det. Men det är en del av den stora oredan. Det här innebär ju då att Karl IX:s söner Gustav Adolf och Carl Philip är kusiner med Sigismund Vasa som sitter och styr i Polen.
Mm.
I verkligheten är det så att ingen kung ger bara upp någon titel hip som happ. Och det gjorde inte Sigismund heller. Han hade ju fortsatt krav på den svenska tronen eftersom han en gång i tiden var kung där och tyckte att han skulle fortsätta vara där. Den unge fältherren Jakob de la Gardi blev också aktuell i det här avsnittet. Han var då son, det blir många namn här, men jag får försöka hänga med kollegieblocket. Han var son då till Sofia Gyllenhjelm, som då var oäkta dotter till just Johan den tredje. Alltså är den polska kungen Sigismund de la Gardis morbror. Kan man också ha med sig här. Dessutom är Johan den tredje då alltså Jakob de la Gardis morfar. Så att det är lite, vad ska man säga? Ja, det är lite oredigt här med.
Här skulle man nästan haft en skiss på väggen med de olika personerna och deras respektive relationer till varandra.
Kommer du ihåg när vi hade det här mycket intrikata avsnittet om erikar och sverkar på 1100-talet?
Ja, det gjorde ju du en mycket uppskattad, eller ett mycket uppskattat flödesschema.
Ja, och det kanske skulle vara behjälpligt även här faktiskt då. Vi får se. Om andan faller på så har jag ritat ett och lagt ut någonstans. Det här betyder ju då, som ni kan räkna ut lite snabbt i relationsmatematiken, att kungen sen, Gustav II Adolf, Karl IX:s son, han är ju då alltså Jakob de la Gardis syssling. vilket man kan ha med sig också när man vet att det är Jakob de la Gardie som får gifta sig med stormaktskungens enda stora kärlek i livet, Ebba Brahe.
Just det.
Och vill man veta mer om det, då kan man lyssna på avsnitt 392. Det viktiga i det här fallet är att polske kungen Sigismund Vasa, han har anspråk på den svenska tronen där hans farbror Karl den IX sitter i början av 1600-talet. Och så börjar det hända grejer i Ryssland.
Sverige, Ryssland och Polen hade inte bara olika släktband gemensamt. Nu är väl det sant mest för Sverige och Polen ändå. Men de har ju en annan sak gemensamt, och det är ju ett stort intresse för Östersjön.
Det, ja, just det.
Kan man ändå tillskriva alla tre parter. Och Sverige och Ryssland hade redan befunnit sig i krig. Det var faktiskt ett av Ivan den fjärdes problem. Mellan 1570 och 1597 puttrade det som har kallats det livländska kriget på. Och det handlade om hur den svenska rörelsen i östlig riktning och den motsvarande ryska rörelsen i västlig riktning kom att leda båda parterna till en långdragen konflikt om hamnar och handel i Östersjön. Inte minst slogs man om Narva, den estländska staden som ligger långt in i Finska viken. Den hade ju först Ryssland lyckats hugga till sig när tyska ordern imploderade, men den hade från 1581, vill jag säga, kan det stämma, erövrats av svenskarna. Vilket innebar att Ryssland egentligen inte hade någon kontakt med Östersjön, utan ville man handla i västlig riktning fick man göra det via ishavet, någonting som svenskarna också hade förhoppningar om att kunna störa. Eller så kunde ryssarna handla genom polska hamnar och polska städer, men då, det var inte lika lönsamt som att kunna göra det från en egen utfart i Östersjön. Så det finns ju det här gemensamma intresset av hamnar och handel i Östersjön helt enkelt, som alla tre parter vill vara med på.
Gemensamt intresse, det låter som att man har en hund ihop som man vill väl allesammans här. Så är det inte, man håller ju snarare på att bråka om vem det är som ska ha den här hunden väl.
Ja, men precis, om den hunden då hade varit lika lönsam som handeln i Östersjön, att hunden kanske hostade upp små klumpar med guld med jämna mellanrum, då blir det ju ett bråk om vem det egentligen är som har rätten till den där hunden.
Men då är det mer av egenintresse än omvårdnad av själva hunden kanske.
Jag uppfattar ändå att det finns en hel del egenintresse i 1600-talsstaternas utrikespolitik.
Så är det. Det var mer uttrycket gemensamt intresse som fick mig att reagera.
Fattar.
Åter till Ryssland, tänker jag, där Ivans son Fjodor dör bort från tsartronen 1598. Hans enda barn hade varit en liten flicka som avled ganska kort efter födelsen. Så nu finns det inga rurikättade herrar att sätta upp på tronen. Ett stort problem med ledningen för Ryssland var ju att det var så lite som var styrt via formella lagar och etablerade institutioner. Ivan hade ju försökt faktiskt att slå fast en del lagar, vad tsaren kunde ställa för krav på olika samhällsskikt och sådär. Men allt det där sprack, det var för mycket tid som lades på annat, framförallt krig och sånt. Så för att uttrycka saken rakt och enkelt här kan man säga att all makt är koncentrerad till tsarens person. Det som du sa innan, någon form av egendom, privat egendom det här. Mm. Och nu finns det alltså inte någon som smärtfritt kan efterträda tsaren. Så nu bör man, till skillnad från innan, försöka föreställa sig en slags stat här. Alltså det kräver ju en mer abstrakt syn på kunglig makt och stat, vilket var en väldigt diffus idé i Ryssland på den här tiden. Det här ger ju då första gången möjlighet att fråga sig egentligen vad man vill ha för slags ledare, eftersom man måste skaffa sig en sån.
Det är ju en nivå av abstraktion som inte har förekommit tidigare.
Ja.
Att man inte ser det som ett kontrakt med en person, en ledare, utan nu ska vi mer bygga ett koncept här.
Det fanns ändå en form av institutioner som hette landsförsamlingarna. Semskije Sobory, någonting. Eller Sobory.
Ja, man brukar få mindre hugg på sitt ryska uttal än många andra språk.
Kyrkans patriark, som han hade blivit faktiskt vid det här laget. Det var ju annars så att kyrkan, den ortodoxa kyrkans överhuvud, hette metropolit. Men nu hade vederbörande då höjts upp till patriarknivå i den grekisk-ortodoxa kyrkan. Och han sammankallade då till ett sånt här möte. Och där kommer Fjodors svåger Boris Godunov att erbjudas tronen. Eller erbjudas, ja. Han hade väl lagat och fixat för att det skulle bli så här. Men han avböjde ju ganska artigt, tyckte han själv, flera gånger. Som om han inte var intresserad egentligen. Men det var väl egentligen mest en förhandlingsteknik det där.
Ja, och det visar ju också vilken stark hand han också satt på. Eftersom han svarade njet varje gång det här mötet försökte inskränka eller försökte definiera hur långt tsarens makt egentligen sträckte sig.
Mm.
Om han skulle ta tsarämbetet, då skulle det vara med oinskränkta befogenheter. Och när han till sist erbjuds posten, okej, okay, då får du väl vara enväldig. Då svarar han, da, det kan han tänka sig.
Det här var ju tillfället man hade egentligen då att skapa gränser för härskarens makt. Ungefär så som hade hänt i England, som vi vet, 1215, Magna Charta. Eller i Sverige med frihetsbrevet 1319. Och Godunov hade ju som sagt egentligen inte rätt till det här, den här tronen. Så att det hade ju varit snyggt eventuellt då att gå med på en annan inskränkning. Men så där, njätt.
Jag skulle vilja ställa en fråga till dig, Daniel.
Mm-hmm.
Den handlar om ett citat från en bok du skickade till mig som heter Tsarernas Ryssland. Boken skrevs 1992 av författaren Lars Elgklo. Jag har försökt hitta information om Lars Elgklo men inte hittat något om honom i övrigt. Annat än att han skrivit flera böcker om mat och dryck. En bok om brännvin, en om kaffe och en om kulinariska kåserier. I alla fall så här skriver Elgklo. Det var ingen välmående nation som den nya härskaren tog över. De många krigen och de eviga utskrivningarna hade skördat många offer. Stora flyktingskaror drog omkring på landsbygden. Många av dessa vinddrivna människor anslöt sig till de rövarband som överallt gjorde vägarna osäkra. Så här långt, inga frågor, rimliga beskrivningar av ett Ryssland i rätt desperat tillstånd. Men sen fortsätter Elgklo. Därtill kom de svåra och ständigt återkommande matbristsituationerna, vilka utlöste revolter och gjorde många människor apatiska. Åren omedelbart efter sekelskiftet 1600 var synnerligen svåra. Folk livnärde sig på gräs, sin egen avföring och sina småbarn. Människokött såldes till högstbjudande på torgen. Så kan det väl ändå inte ha varit.
Man tänker ju lite grann på Jonathan Swift förstås i ett anspråkslöst förslag här. Avsnitt 279 för övrigt. Där lägger han fram ett rationellt förslag om att äta barnkött under irländska kristider. Och det är ju en uppenbar satir det här. Så är det. Och jag tänkte ju också som du att det här så kan det väl ändå inte ha varit. Men jag vet hundar, alltså det här är ju riktigt kritiskt. Swift skriver ju sin text 126 år senare. När man läser vissa ögonvittnesskildringar från Moskvatrakten 1603 och den enorma svält som det handlar om då, så är det helt utan satirisk touch. Eventuellt är de överdrivna, hoppas man. Men han har inte suttit och hittat på det här själv, Elgklo. En tysk legoknäkt som heter Konrad Bussov i Ryssland skriver: det går ej att räkna hur många barn som blivit dödade, slaktade, kokta av föräldrarna, föräldrarna av barnen, gäster av sina värdar och tvärtom, värdar av gästerna. Finhackat människokött bakades in i piroger och såldes på marknaden som djurkött för att sedan slukas, så att den resande var på den tiden tvungen att akta sig för den han övernattade hos. Det var ju proppfullt på vägarna av svältande och döda landsbygdsfolk på väg in mot Moskva.
Jag ifrågasätter inte misären eller svälten heller såklart. Utan det är mer i vilken utsträckning var kannibalism accepterat, men framförallt uppgiften om att människor ska ha livnärt sig på sin egen avföring. Det känns ju som propaganda.
Det låter ju uppenbarligen avlivet, ja. Jag förstår inte heller riktigt. Ja, det är ju väldigt. Är det näring? Ja. Ja, det är ju. Ja, det här vill man ju helst inte tänka så mycket på, men det är lite en uppgift att göra här på något sätt.
Vi kanske ska gå vidare.
En halv miljon människor åtminstone uppskattar man avled under de här tio åren i början på 1600-talet. Så att det var en massiv svältkatastrof som berodde på missväxt och felslagna skördar. Och då sitter ju den här Godun av Ostyv då, för han har ju blivit tsar och han är en föga bildad man. Han kunde inga andra språk än ryska. Det kunde i och för sig inte de föregående tsarerna heller. Men Boris är ju till det också analfabet, så han kan ju varken skriva eller läsa heller. Däremot har han andra egenskaper. Han beskrivs som slug, maktsjuk och våldsam. Väldigt fri från skrupler här.
Ja, det märks ju i flera avseenden av hans agerande. Till exempel är det ju driftigt att Boris Godunov hämtar Erik den XIV:s landsförvisade son Gustav för att se om han skulle kunna använda Erik den XIV:s son för att komma åt den svenska kronan.
Ja.
Där har han ju ändå tänkt driftigt och stort.
Han tänker att han ska stöka till ett lite, skapa oreda på andra troner också. Det här är ganska intressant, för att den här Gustav, Erik den XIV:s son, jag sa det igen när jag läste om det här, att det här, honom tänker man inte på ofta nu för tiden.
Nej, han är en bortglömd karaktär. Och Boris Godunov märkte också att efter att Gustav hade varit vid Godunovs hov en period, det var ju ingen durkdriven maktmänniska som hade anlänt där. Det här var inte någon kandidat som på riktigt skulle kunna sätta Karl den IX, som är en durkdriven maktmänniska, ur spel.
Nej, det var, han var inte riktigt kapabel att tävla med. Det kanske inte var så mycket. Han var ju också son då till Karin Måns dotter, som inte kom ifrån, jag vet inte, det har väl inget med genetik att göra det här, men det fanns inga. Det var inte tillräckligt mycket Vasa i honom helt enkelt bara, det var väl där kanske.
Blodet hade tunnats ut, Karl den IX, det var mer renodlad durkdrivenhet där.
Ja, kanske. Ja, det är i alla fall så att han kommer ju att dö bort där i något hörn av Ryssland, den här Gustav, och gifter sig också helt fel enligt Godunov. Nu får jag väl försöka vita till honom också på något hörn i den här flödelseschemat. Andra konsekvenser av den här svältkatastrofen i början på 1600-talet är ju att centrala delar av Ryssland kommer att avfolkas. Bönder flyttar söderut. Det är tjänare som sparkas av sina adelsherrar, alltså bojarerna. Och de bildar ju en massa rövarband som driver omkring. Så det är ju allmänt oredigt redan, kan man säga.
Mm.
Alexander Smirnov, som har skrivit boken Den svenske tsaren, skriver: stabiliteten i Ryssland hade rubbats. Människor som sett sig sjunka ner till djurens nivå fann det svårt att återvända till det gamla invanda livet. Och många skyllde det här eländet på tsaren Boris Godunov, som alltså inte var rurikättad. Och han bidrog ju till det här missnöjet själv också, får man ju säga, eftersom han höll på att konfiskera folks egendom och deportera och avrätta och grejer. Det här var ju metoder som påminner om Ivan det förskräcklige i och för sig. Men skillnaden var att Ivan hade man inte valt. Honom hade man bara ändå. En vald ledare skulle man ju kunna skaffa bort också eventuellt. Nu fanns det ingen mandatperiod på 4 år att vänta ut här i och för sig. Men tanken uppstod ändå hos tillräckligt många att måste vi ha den här tsaren när det är så här eländigt? Och enda sättet att uttrycka sitt motstånd är ju att stödja en annan tronpretendent på den här tiden. Fanns det någon sån?
När Ivan den IV avled, precis som du nämnde tidigare, så fanns det ju fler söner kvar i leken, den här unga Dimitri. Men han hade avlidit hastigt och lustigt 1591. De omständigheter under vilket det här sker är väl fortfarande oklara, i alla fall som jag har förstått det. Och rykten kring vad som hände med Dimitri kommer ju att påverka händelserna de följande åren återkommande. Den ryske patriarken, som ju hade kopplingar till Godunov också, han hade ju förklarat att Dimitri hade dött i sjukdom, så det var ingenting konstigt här. Men de konspiratoriskt lagda författarna, de gillar att poängtera att om det var så, varför deporterades och förvisades alla människor i Dimitris närhet? Vilka skäl fanns det att göra sig av med dem, om det nu var en naturlig död vi snackade om här? Så den sista manliga arvtagaren i Rurikätten hade försvunnit där i början av 1590-talet.
Ja, det är, när du säger konspiratoriskt lagda författare, det låter ju, alltså det är ju inte så att det här är helt otänkbart i första läget ändå. Det, nu har jag läst här på morgonkvisten ett stycke i boken Vad hände egentligen? Och nu sitter inte de inne med alla svar i den boken.
Mm.
Men det gav vissa nya vinklingar då, får man ju säga. Den här pojken, Dimitri, han hävdas det då skulle ha dött av att han hade fått ett epilepsianfall och stuckit sig själv med en kniv då. Och sen bara någon vecka eller två senare så var det omöjligt att identifiera honom. Och det är konstigt med tanke på att den som mer än 15 år senare identifierade det uppgrävda liket som honom då hade sagt att man inte kunde identifiera honom. Det finns en hel del mystiska omständigheter kring det här, särskilt när det gäller Godunov då, som var alltså svåger till den här svagsinte Fjodor. Han såg ju säkert framför sig att här skulle jag ju kunna ta över makten sen.
Ja, såklart.
Den enda som eventuellt skulle hota det var ju den här då 8-9-årige pojken, om han fick fortsätta leva. Så det fanns ju skäl för Godunov, som har blivit anklagad för att försöka ta livet av den här, att göra så om honom.
Men det här är ju en sannolik konspiration. Jag menar ingenting annat. Men Nej. Det är oklart vad som hände, även om det kanske troliga är att någon, kanske Godunov, mördade Dimitri. Sen, människor dog ju knall och fall på 1600-talet också, så var det ju.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Runt 1604 så kommer det börja skaka och inbördeskrig kommer byta ut. Och då är det en stallmästare, tjänare till en polsk furste i dagens Belarus som, ja, han kommer i bråk med sin polska furste där och de hamnar i gräl och han får en örfil av den här fursten och då tappar han besinningen. Han är 20 år och så säger han åt honom att du skulle inte behandla mig så här om du visste vem jag var. Jag är, och så säger han, Dmitri Ivanovich, son till tsaren Ivan den fjärde och sådär. Och den här polske fursten, han tänker direkt tydligen då att ja, men det här lät ju märkligt, och så ställer man massa frågor varpå den här grabben, som då är helt rätt ålder och allting, kan svara på det i alla fall, de frågor som han fick där då. Och den här polske fursten, som var en av många som inte tyckte att den sittande tsaren Godunov var mycket att hänga i julgranen, kanske antingen så blev han övertygad om att det här kanske stämmer, eller så tog han chansen rent opportunistiskt och stöttade den här killen, som hur som helst kunde, ja, han kunde ju latin, han kunde ju liksom föra sig på ett sätt som inte var så vanligt bland stallmästare annars, om man säger så.
det här är ju en intressant berättelse såklart. Den får ju en att tänka på 1520-talet Sverige, där det var, ja, det var missnöje i Dalarna mot de extra skatterna som Gustav Vasa hade infört, och det var uppror. Och i ett av de här upproren så samlades ju upprorsmännen kring en enande person, Daljunken, som menade att han var Sten Sture den yngre son Nils.
Vilket han kanske var.
Det kan han ju mycket väl ha varit. Det, där säger väl magkänslan att han var kanske Sten Sture den yngre son Nils.
Ja, kanske. Vi har gjort avsnitt om det här med för övrigt.
Ja. Här i Ryssland, knappt 100 år senare, då har vi alltså en ung man som utger sig för att vara Dimitri. Och han har väl kanske... Magkänslan säger inte lika starkt som Daljunken att det här kan ha varit the real deal. Men helt omöjligt är det inte.
Nej, det är inte helt omöjligt. Han har ju förklaringar på hur han har hamnat där han har hamnat. Det är en lärare som har hjälpt honom att fly mellan olika kloster och sådär fram till att han har växt till sig. Och sen har den här läraren, eller vad han nu var, dog bort. Så sa han, sökte till den polska gränsen, och då gjorde den här killen där som då var uppåt 19-20 års åldern och tog värvning där hos olika polska höjdare.
Det finns ju också ett brett fång av grupper ute i samhället som en pretendent på tsarämbetet som kan räkna sin härkomst till Rurikätten kan suga upp, eller vad man ska säga. För dels så fanns det adelsmän, bojarer och så som var missnöjda med Boris för att de ville ha bättre pli och koll på bönderna. Men det fanns också bönder som ville att livegenskapen skulle mildras. Det fanns kosacker som ville ha sina rättigheter i riket bekräftade. Det finns en stor och bred koalition av sig självt totalt motsträviga intressen som kan samlas kring en enda sak. Och det är att de gillar Dimitri.
Ja, eller de gillar inte Godunov.
Ja, det är kanske snarare så.
Smirnov, han skriver så här: det var som om landet väntat på någon som kunde avlösa den avskydde tsar Boris. Stad efter stad gav upp utan strid. Arméer på många tusen man gick över till den falske tsarsonens sida. De bojarer och befälhavare som förblev tsar Boris trogna greps av revolterande stadsbor. Och den här Dimitri har ju också stöd av polackerna. Under tiden som det här kaoset pågår så försöker ju företag Karl IX erbjuda tsar Boris svenskt stöd mot den här upprorsmakaren, mot att tsaren då ratificerar den så kallade Terezina-freden som slöts 1595. Även om Boris till slut gick med på det där utbytet så dog han ju plötsligt i april 1605. Eventuellt självmord genom gift, eller så fick han hjälp, det är oklart. Hur som helst så installeras då Boris 16-årige son Fjodor den andre. Men det blev inte långvarigt, utan bojarerna i Moskvaområdet ville inte ha någon son till Boris Godunov på tronen. Och den falske Dimitri betraktades kanske, om han nu var falsk alltså, betraktades ju som mer lätthanterlig eventuellt. Och vid behov också utbytbar kanske.
Var han så lätthanterlig dock?
Nej, men de kan ju ha trott det.
För inte bara det att han hade polskt stöd, han giftes ju in i den polska aristokratin och utrustades med en polsk här. Så när Dimitri kunde marschera in i Moskva och utropa sig själv till ny tsar 1605, gjorde han det, som Lars-Olof Larsson skriver, med stöd av polska lansar och ett nyckfullt pöbelvälde.
Den här Fjodor, han mördas i alla fall, och Dimitri och hans gäng tågar in i Moskva. Och han blir upphöjd till tsar 1605. Och vem han var, som sagt, det är ju en gåta. Men att han skulle ha varit den här munken som Godunovs propaganda hävdade, det är troligen inte så sant. Det var nog inte någon munk. För han var väldigt bra på allt möjligt som inte är särskilt vanliga munk-egenskaper. Att jaga, att rida, och allt det här med att kriga generellt som man höll på med.
Jag tror att den propagandaberättelsen går ut på att den här förrymda munken kom från en fattig adelssläkt. Och att det var på det sättet han hade lärt sig den adliga ynglingens alla sysslor.
Han hade i alla fall inget stort skägg enligt rysk stil. Utan han var slätrakad, ganska kort, mörkhårig, kort bred näsa också. och under högra ögat satt en vårta. Många trodde ju i alla fall att han var en äkta Dmitri, son till Ivan den förskräcklige. Och han uppträdde ju, som sagt, ganska belevat. En legoknäkt skrev: hans vältalighet bedårade alla ryssar. Dessutom lyste något majestätiskt fram genom honom. Något som man inte kan uttrycka med ord och som inte hade någon motsvarighet ens hos de mest förnäma ryssar och ännu mindre hos de människor av låg börd där han borde ha varit uppväxt om han inte var sonen till Ivan Vasiljevich. Ja, det är ju såna här berättelser går ju förstås att skruva och vinkla på i efterhand, men ändå. Han var ju fylld av självförtroende i alla fall och föredrog tydligen polska seder. Han kunde mycket om ryska adelssläkter, men han gjorde ibland narr av ryska seder och det visade sig att det var inte så populärt i längden.
Han har också det här problemet att inför maktövertagandet kanske man har gjort en plan där steg ett, ta makten. Men sen, vad är steg två? För när din maktbas består av en massa motsträviga intressen, då kommer ju steg två per definition var mycket svårare än steg ett. Till exempel hade han ju haft stöd av missnöjda bojarer. Men när deras position hotades av det polska inflytandet, då började ju de fundera på: är det här verkligen den kille som vi vill ställa oss bakom?
Är det här verkligen Dmitri?
Ja, är det verkligen Dmitri? Det blir ju ingen lång och lycklig tid på tronen för den äkta falske Dmitri heller.
Nej. Man vet ju efterhand också att han har haft kontakter med påven och skrivit brev på polska till honom där han har bekräftat sin konvertering till katolicismen och han har bett påven om att få dölja det här för sina undersåtar så att de inte ska bli oroliga. Och syftet med det var ju att få stöd från polackerna, vilket han fick också, och från påven. Sigismund hade ju träffat honom i Krakow och erbjudit resurser och allt sånt där. Det har ju föreslagits att den här Dmitri kanske också var oäkta son till den gamle polske kungen Stefan Batory. Men ja, det finns ju många förslag som cirkulerar här. Tydligen åt han ju kalvkött och dansade på baler och det var ju någon form av ringaktning av normerna också. Plus då att han valde att fria till en polsk adelskvinna istället för en ryska.
Alltså jag kan ha helt fel, men min förståelse av det där är att valde att det är nästan ett villkor för det polska stödet att man också ska knyta honom kontraktuellt till Polen.
Så kan det ha varit. Karl IX, han struntade ju ganska mycket i vem den här tsaren egentligen var. Han var ju mest intresserad av vad har den här killen för planer framöver. Och jag tyckte väl att kontakterna med Polen var en smula oroväckande. Karl IX var ju kanske den mest paranoida av paranoida Vasakungar. Vilket var den mest paranoida av alla svenska dynastier.
Ja, så att det här är peak paranoia.
Så är det. Men han var ju också en beräknande cyniker. Det var inga problem att kasta egna under bussen om det krävdes. Så Karl IX, han skickade en ambassadör, en Fredrik Tats, till den här tsaren Dmitri med förslag om förbund mot Polen. Alltså att man skulle skapa någon slags förbund riktat mot Polen då. Vilket är lite järvt med tanke på att den här Dmitri då har fått hamnat på tsartronen med hjälp av polackerna. Det här var väl någon form av test från Karl IX för att se vad som var möjligt. Och det här var tydligen inte möjligt. Så den här Tats blir tillfångatagen och sådär. Vilket Karl IX säkert hade räknat med. Men han ville ändå kolla förmodligen vad som hände.
Lite spill får man räkna med.
Och sa Dmitri, han skickar sedan ett brev till Karl IX där han beordrar den här gamle svensken att överlämna tronen till den rättmätige monarken över Sverige, alltså Sigismund. Så hur paranoid Karl IX än var så hade han ju vissa skäl för den här paranoian. Han är ju själv en usurpator på tronen.
Ja.
Vilket man i och för sig kan hävda att även Sigismunds pappa Jon den tredje var. Eftersom egentligen var ju Erik den fjortonde då som skulle sitta där, som blev avskaffad med ärtsoppa eller vad det nu var.
Just det, det är därför hans son Gustav borde vara rättmätig kung, som Gudonov redan hade knäckt.
Just det, men han var ju inte så durkdriven då. Sigismund, han kommer ju sen dö 1632, samma år som kusinen Gustav II Adolf också dör, som vid det laget var Centraleuropas stora dominerande herre. Sigismund krävde ju ända till döden att hans arvingar skulle få sitta på den svenska tronen. Men så blev det ju inte. En engelsk agent skrev i september 1605: den polska kungen hjälpte i hemlighet den nämnde Dmitri, dels för att göra påven till lags, dels för egen vinning och huvudsakligen för att få en möjlighet att någon gång ta tillbaka det svenska kungariket. Och om det stämmer då, så är ju Sigismunds syfte och mål med att stödja den här Dmitri att med rysk hjälp vända sig mot Sverige. Och då har ju Karl IX:s paranoida hjärna rätt att vara paranoid. Eller hur?
Ja, absolut.
Men sen kommer de här nya ryktena från missnöjda bojarer och sådär i Moskva att tsaren är falsk. Istället för rykten om att kejsaren är naken så hör man att tsaren är inte ryss, han är polack. Och då börjar snart bojarerna och det ortodoxa prästerskapet som den här Dmitri har stött sig med att sprida missnöje och rykten om att det är minsann inte Ivans son ändå.
1606, alltså året efter han hade installerat sig som tsar där i Moskva, så kommer han mördas i sin huvudstad. Som den traditionella historieskrivningen brukar berätta om det, så ska det också ha skett av den bojar, Vasilij Tjurskij, som hade tankar om att ersätta honom som tsar.
Det var ju förberedelse inför ett tsarbröllop, hur som helst. Det skulle väljas blommor och salmer och grejer, och får man kasta risgryn nu för tiden eller inte, eller kokos, eller oj, nu börjar klockorna ringa här. Och så plötsligt så kommer en palatskupp istället och alla bojarer stormar in i Kreml och förstör det roliga. Och då ska Dmitri ha begått självdefinistrering och hoppat ut genom fönstret och brutit benet, varpå någon sen placerar en kula i huvudet på honom. Och en massa andra polacker dödas ju också. Det är ju mellan 2 000 och 3 000 polacker som i en veritabel slakt, som Larsson skriver, dödas.
Och när nyheten om Dmitris död blev känd på Moskvas gator, så bröt ju en ren upprorsstämning ut. Och bojarernas statskupp, vilket man ändå får kalla det, satt ju flera andra grupper i samhället på helspänn. Nu har vi 3 tsarer på bara några år och kaoset är totalt. För den som sitter och räknar, så har vi ju hittills dödat Dmitri 2 gånger i den här berättelsen. Så därför, man är ursäktad om man höjer på ögonbrynen när man får reda på att det då uppenbarade sig ännu en tronpretendent som utgav sig för att vara Dmitri. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Lars-Olof Larsson kallar den här för den andra, långt mera falska Dmitri än den första. Alltså en rövartsar. Det fanns massor med rykten som florerade i Ryssland. Han var en äkta Dmitri, eller så var han sonen till en rysk furste, eller så var han en okänd jude som bara opportunistiskt använde det här kaoset. Ännu mera förvirrande, det är att Dmitris polska drottning, alltså den andra Dmitri, den kalvköttsätande, baldansande Dmitris polska drottning, direkt accepterade honom som sin man. Eller förvirrande, det är ju realpolitik. Hon är ju väldigt utsatt där i Ryssland utan den person som hon var drottning genom. I alla fall, situationen är väldigt tilltrasslad. Och från ett läger, Tusino kallat, utanför Moskva, så lyckades den här nya Dmitri hålla Moskva belägrat från 1608. Nu presenterar jag en massa olika saker som händer här.
Ja, det går fort här nu, känner jag.
Jag tänkte att man kan placera Vasilij i Moskva och den falske Dmitri i ett läger utanför Moskva.
Den andra falske kanske. Den första falske hade då efter självdefinisteringen som lik hamnat på torget där folk i 3 dagar fick gå och skymfa där.
Det är en hjärtevärmande tanke.
Nej, det var ganska obehagliga scener där som vi inte måste gå in på. Men då hade man till slut då begravt den här kroppen. Och sen hade man ändrat sig, så man grävde upp den igen och brände upp kroppen och stoppade ner askan i en kanon och sköt iväg den åt det polska hållet. Och så sa de, gå dit du kom ifrån. Och så blev man av med honom. Det här gör ju
då
att...
Det är
så
mycket jobb för en symbolisk skymf av en död person.
Ungefär som det fanns vissa sådana här rykten kring... När Osama bin Laden så att säga kremerades och tippades över bord av några amerikaner, så uppstod ju direkt rykten om att han inte alls var död. Och ungefär på samma sätt kan man göra det här nu. Det är svårt då att bevisa att han verkligen är död när han bara är aska som flyger iväg mot Polen. Så att det kommer ju förstås folk som hävdar då att ja, men vi såg ju den här kroppen när den låg på torget, någon gammal tjänare då som säger att det var inte alls han och sånt där. Och då
just det.
Skapar ju då det, underblåser ju rykten om att den här Dmitrij har överlevt. Den här Tjuski som nu då istället har gått och blivit tsar, Vasilij Tjuski, han måste vi beskriva utseendet på lite. Kortväxt och något mörkhyad. Han hade ett spadformat skägg, till hälften grått. Små inflammerade ögon blickade ledsamt fram bakom de buskiga ögonbrynen. Näsan med en lätt böjning tycks vara alldeles för lång och munnen för bred i det runda ansiktet.
Ja, det är en levande beskrivning.
Ja, en samtida källa.
Man ser honom framför sig som, där han sitter med sina små pliriga ögon och ja, gömmer sig bakom sitt spadformade skägg.
Pikant nog så var det ju just Tjuski med sina plivande, inflammerade ögon som hade varit den som en gång i tiden ledde undersökningarna om den viktige lille Dmitrijs död 1591. Och det var alltså han då som hade slagit fast att grabben hade ramlat på sin kniv, men han kunde sen inte identifiera pojken efter några veckor. Och sen nu då gällde ju att förklara att han verkligen var död. Och det var då man grävde upp den här killens kista, och då visade det sig att ja, men där låg ju kroppen helt oskadd ändå, och det kan ju bara tyda på att han är ett helgon. Och så satt man igång en stor procedur kring det där, och helgon förklarade den äkta Dmitrij och allt möjligt. Men poängen med det är ju att den här andra Dmitrij är ju en falsk Dmitrij då, precis som den första falska Dmitrij också var i och för sig.
Men om man återgår till den här magkänslan, hur mycket tänker man att det kan fasen vara Sten Sture den yngre son eller den äkta Dmitrij? Nu vet det här är inte den äkta Dmitrij.
Nej, den andra här nu är, om vi har en skala va, där sannolikheten höjs och sänks, så är den ju väldigt långt ner nu på att den andra Dmitrij är äkta. Även om den var låg redan på den första killen.
Vi hade ju Karl den nionde som du förtjänstfullt beskrev satt och ängslades över en polsk-rysk allians mot svensk sida, och som hade testat vattnet för att se om han kunde få till ett tillstånd med den första falska Dmitrij. Han kommer ju äntligen i Vasilij Tjuski få napp på sina ständiga trevare om ett svenskt samarbete. För eftersom polackerna och Sigismund sluter upp bakom den andra falske Dmitrij, som ju gifte sig med den polska drottningen och allting, så kommer ju Vasilij Tjuski behöva annat externt stöd, och det stödet finns ju i Sverige att hämta. Och i de tidiga breven mellan Vasilij Tjuski och Karl den nionde så märker man att Karl den nionde, han erbjuder truppstöd mot arealer antingen i Ingermanland eller vid Ishavskusten. Så han ser det här som en ganska, inte lovande tillfälle ändå att stärka Sveriges positioner vid Östersjön eller kanske till och med vid Ishavet. Mm. Sen kommer ju det samförståndet som Tjuski och Karl den nionde till sist slutar handla om att Tjuski lovar att respektera de gränserna från Tusina-freden 1595 som du tidigare nämnde.
Ja, och det var ju en viktig aspekt för Karl den nionde, verkar som. Han var ju på flera stycken saker och tjata om det här.
Och då handlar ju det om att Ryssland inte ska ha någon som helst claim på Östersjön.
Att den här Tjuski var i behov av stöd, det är ju ganska tydligt. För det här upproret nu kring den andra Dmitrij var ju enormt. Och var omfattande massor, särskilt också som det fanns stöd i form av 4000 polska adelsmän. Och det är ju viktiga proffskrigare där på hästrygg i tung utrustning. Det var ju sådana som hade krossat en numerärt överlägsen svensk armé vid Kirkholm ett par år tidigare, 1605. 1608 så beräknas det att den andra Dmitri har tiotusentals kosacker och andra ryttare under sitt kommando. Det är ju synd att säga, därför att det finns ju uppgifter om att de här polackerna, de mer eller mindre höll ju den här Dmitri som fånge. Man hade ju vakter kring honom så att han inte skulle fly. Så det säger ju en del om vilken roll han hade. Eventuellt hade man ju hittat honom i något fängelse när man väl insåg att vi måste visa upp en levande person här. För det här upproret hade ju startat genom en Ivan Bolotnikov. Och det var han som ledde det här upproret från början. Och sen fick han då hjälp av polacker och andra. Och när man väl behövde presentera någon person så kan det vara så att man bara hittar någon som man tänkte den här får vara Dmitri då den här gången. Men det här lägret som den här rövarsaren som han kallades höll till i, det ligger då i Tushino utanför Moskva, varför han också kallades för Tushino-skälmen av motståndarna.
Just det.
Smirnov skriver om lägret där att det var en enorm trästad som växte upp och blev den andra Dmitris tillfälliga metropol. På toppen av en kulle byggdes hans palats, en rymlig trästuga. Den var omgiven av polska härförares tält och de mer förnäma ryssarnas stugor. Längre ner uppfördes hastigt hopsnickrade kurer täckta med halm där enklare folk inkvarterades. Det såg alltså rätt mörkt ut för tsar Vasilij Tjuskij egentligen. Och det var ju nu då och inte en sekund tidigare som den ryske tsaren gick med på att ta emot hjälp från Sverige. Karl IX hade ju då ett putslustigt ögonblick i ett brev jämfört ryska tsarer med harar. Alltså att man byter tsar oftare än harar byter färg. Vilket de i alla fall gör ett par gånger om året. Han hade också försökt få ryssarna att erkänna att det rådde anarki i landet. För det hade minsann hört från pålitliga källor som den tyske kejsaren och den turkiske sultanen. Så att det är oreda där borta. Kan ni inte bara erkänna det här nu?
Vi kommer inte ta oss någonstans i förhandlingarna förrän ni erkänner att det är trots allt oreda.
Nej. Det satt ju långt inne för Vasilij Tjuskij att erkänna det förstås.
Och ingenting reder ju ut en oreda bättre än att vi skickar iväg en svensk här till Ryssland.
Nej, precis. Det borde ju lätta upp en hel del. Han hade också lovat då den här lutherska fundamentalisten Karl IX, han hade ju lovat att den gamla grekiska religionen skulle få fortsätta råda i Ryssland och man skulle skydda den från de här hotande katolska polackerna och sånt där. Och det bidrog väl lite grann till att man tänkte att svenskarna var inte den sämsta hästen ändå.
Nej.
Och som sagt, Jakob de la Gardie är den som kommer utses att leda en svensk armé som ska tuffa iväg då mot Moskva och hjälpa den här Vasilij Tjuskij. De la Gardie är 26 år gammal vid den här tiden. Rödaktiga lockar som faller ner mot axlarna enligt senaste Paris-mode. Och han har ju tjänstgjort hos tidens store fältherre Moritz av Oranien från Nederländerna och allt. Han har lärt sig massor om modern krigföring. Han är en pojle kanske.
Han var ju son till den fältherre Pontus de la Gardie som hade varit svensk befälhavare i de svensk-ryska krigen under slutet på 1500-talet. Så att det känns lite grann också som att det är familjepositionen som han tar upp igen. De la Gardie och hans mannar, de träffar ju egentligen inte på något organiserat motstånd när de passerar gränsen in till ryska territorier och rycker obehindrade fram till Novgorod, öster om dagens Estland då, och en plats som vi kommer återvända till vad det lider i det här avsnittet. Först 20 mil nordväst om Moskva, på en plats som heter Tver, så sker den första riktiga drabbningen, där också den svenska hären vinner. Men för legosoldater så är det här med betalning rätt viktigt. Och det kommer de la Gardie återkommande ha svårt att lösa. Han har lite för liten krigskassa för det projektet som han är satt att styra. Så efter ett myteri så tvingas han stukad återvända till Novgorod för att kraftsamla för en ny offensiv.
Ja, han hade ju ungefär 5000 man från början då, och de flesta var ju engelska eller tyska legoknäktar, och de ville ju ha betalt då, som sagt.
Nej, det är ju ganska typiskt legoknäktsbeteende, och det är fullt förståeligt.
I början av 1610 dock så står den svenskledda styrkan på då omkring 2000 man utanför Moskva. Och Smirnov skriver så här: den 12 mars anlände de förenade rysk-svenska trupperna till Moskva utan att möta något motstånd. De kunde från långt håll se den så kallade vita stadens kalkputsade stenmurar. Bakom dem lyste kyrkorna och klostrens förgyllda kupoler i solen. Som förtrupp gled skidåkarna fram för att kontrollera om fienden lagt sig i bakhåll. Allt var dock lugnt. Den armé om 50 000 soldater som i flera månader belägrat Moskva tycktes ha dunstat bort. Efter sig hade den lämnat ödelagda fält och nedbrända byar. Svenskarnas nästan 80 mil långa marsch var över. Och då är ju någonting som har hänt här i lägret i Tushino utanför Moskva. Det har ju blivit det har ju upplöst i intet, kan man säga, den här belägringen. Och Tushino erövras av den här svenska armén, och den falske ande Dmitri har försvunnit bort. Han är inte helt borta ur leken än, men i princip kan man säga att han är det. Den här svenska styrkan möts av kanonsalut från Moskva, som hälsar dem som befriare, och de möts också av massa spontana hyllningar i förstäderna. Smirnov skriver igen: en folkmassa trängdes på båda sidorna av vägen. Det hördes välkomstrop och många grät av lycka. Vissa sträckte ut ikoner mot trupperna i någon sorts religiös extas. Andra armbågade sig fram och försökte vidröra krigarna som för att förvissa sig om att det hela inte var en dröm. Musikanter blåste i trumpeter och gick lös på trummorna. Hela denna kakofoni dränktes av högtidlig klockringning från samtliga kyrkor och kloster i Moskva. Vad som egentligen hände med den här belägrande armén, det måste jag säga att det har jag inte riktigt fått grepp om. För det var inte ett stort slag som gjorde att de försvann och sådär. Men det är ju mycket kosacker, och det är, de har ju mycket annat att tänka på än att hålla på att belägra Moskva i år efter år. Det var något som gick på tok för dem där, och kanske interna relationer som sprack på något sätt. Men väl inne i Moskva så betraktar ju då de la Gardie och hans trupper med stor förundran den ryska huvudstaden. Någon påpekar att stan utifrån såg ut som, eller påminner om, Jerusalem, vilket brukar förknippas med enorm prakt och storslagenhet och sånt där. Men när man kom in i stan så var det mer Betlehem, det påminner om. Och det brukar då förknippas i Bibeln med fattigdom och sådär istället. Gatorna var ju breda men inte stenlagda, och alla stenhus som fanns, de tillhörde utländska köpmän. Annars var det träbyggnader som var väldigt kaotiskt utplacerade. Det är inte en hypermodern stad det här ändå vid det här laget, och man gillar ju trä, va?
Nej, det är inte en av Europas mest imponerande städer vid det tidiga 1600-talets skede. Men det är ju en historisk kuriositet att en svensk armé marscherar in i Moskva, såklart.
Ja, verkligen. Sen är det ju inte de la Gardies uppgift att inspektera stadsplaneringen här, utan han ska ju ställas inför tsaren, och då blir det dock kontroverser kring proceduren förstås. För ingen får ju möta tsaren beväpnad.
Mm.
Utan man kräver att svensken ska lägga ifrån sig värjan. Och då har vi problemet att enligt europeisk vidare tradition så är det otänkbart att lägga ifrån sig symbolen för sitt adelskap. Så det går ju inte för sig. Dessutom är det så att de la Gardie menar ju att det är jag som är tsarens befriare här. Vilket just han har det. En ganska stor poäng i. Så han borde få rätt i undantag. Och i enlighet då med realpolitik och sånt där, så ändrar man sig och går med på att de la Gardie får ha rätt att ha den här värjan med sig. Så man accepterade etikettsbrottet, och Jakob de la Gardie och hans officerare förs in då genom salarna i Kreml. Och i tronsalen så ser man eleganta takmålningar och det bibliska motiv, och längs de här väggarna så står det tysta, gråskäggiga män i långa kappor som har broderats med guld och pärlor och sånt där. Så har man de här höga mössorna av päls. Och så kommer man till slut fram till Tsar Vasilij som sitter på sin tron med fyra män med silverspjutyxor runt omkring sig. Och själv håller han i en enhörningsstav med gyllene kors i toppen. Och det är ju pampigt det här förstås, va? Men man får ju komma ihåg då att han sitter ju där mest på grund av det här understödet från svenskarna. Audiensen går ju artigt till. Tsaren tackar för stödet och frågar hur det egentligen står till med den svenska kungens hälsa. Hur går det med det senaste frisyrmodet där borta i Norden och sånt där? Och den unge greven svarar ju artigt. Och sen så framför han Karl IX:s önskan om att han ville bara hjälpa tsaren och bli av med polackerna och försvara den ortodoxa tron och sånt där. Och sen blir det fest och De la Gardie får sitta vid ett bord i närheten av tsaren. Och Smirnov, som jag hämtar mycket information från här, skriver: tjänare rullade ut silvertunnor med tunnband av guld, vilka innehöll rustycker. Varken tallrikar eller servetter fanns att tillgå. Köttbenen fick läggas direkt på bordet och de flottiga händerna kunde torkas av med bordsduken eller med det egna skörtet. Tursamt nog fick svenskarna en sked och kniv var. Ryssarna var tvungna att dela sina bestick med en granne. Men sen har vi ju problemet att polackerna har inte tänkt bara lägga sig ner och försvinna här, utan det kommer ju att formeras en ny motståndsgruppering där ett gäng mäktiga bojarer sluter förbund med polackerna och man bestämmer sig för att Sigismunds 15-årige son Vladislav skulle väl kunna vara en kandidat till den där tronen i Moskva också.
Så samtidigt som den svenska ryttaren hade flyttats fram över det ryska schackbordet så hade polackerna med inhemskt ryskt stöd lanserat en helt ny pjäs på spelbordet.
Nu är det inget, i det här fallet i alla fall, hymmel om att det skulle vara någon ny Dmitrij.
Nej, nu är det en renodlad polsk tsarkandidat vi har att göra med här.
Ja, som dock heter Vasa.
Ja, så det börjar bli en fin släktuppgörelse det här.
Man skickar en polsk armé på 6800 man mot Moskva dessutom. Och det slutar med att det här måste man ju ta i tur med från svensk-ryskt håll. Och den 24 juni 1610 står slaget vid Klushino. Och den svensk-ryska armén på 35 000 man besegras av den betydligt mindre men våldsamt mycket mer effektiva polska styrkan. Det här kan man ju göra en lång utvikning om, men det ska vi kanske inte göra nu. Men man kan säga att de ryska ryttarna retirerar så pass mycket att de springer ner sitt eget folk. Och många av de resterande trupperna flyr in i skogarna och striden mot De la Gardies legoknäktar pågår där ungefär i 4 timmar och till slut anfalls det svenska lägret också och det, ja, i enlighet med hela avsnittet så är det en stor oreda kan man säga och enligt någon uppgift så ropade då polackerna på de tyska legoknäktarna att de skulle desertera för att få överleva och det gjorde ju många då också och De la Gardie blir ju, ja, det blir inte många kvar och bossa över för honom. Det är några svenska, finska och engelska skvadroner som finns kvar. Smirnov skriver: när De la Gardie såg att armén var på väg att falla sönder och att han riskerade att bli tillfångatagen av sina egna soldater valde han att själv överlägga med den polske hetmanen. Den gamle krigaren var generös mot den otursdrabbade svensken. Han lovade ge De la Gardie och hans trognaste män fri passage med vapen och personliga tillhörigheter med ett enda villkor. Den svenska fältherren var tvungen att gå ed på att aldrig mer tjäna Vasilij Tjuskij. Den högtidliga eden svors. Och i slutändan så räddas ju De la Gardie och hans kollega Evert Horn från de egna legosoldaterna på grund av att det finns svenska och finska trupper med där också som gör att de lyckas ta sig undan. De här legoknäktarna, framförallt tyskar och en del engelsmän, de ger sig på krigskassan och går över till fienden. Så att det gick ju som det gick med det där. Polackerna intar Moskva, avsätter Vasilij som placeras i fängelse. Och sen har vi Vladislav på tronen som rysk tsar. Nu sprang jag iväg lite grann här.
Ja, för ett kort ögonblick har vi alltså två ättlingar till Gustav Vasa på Sveriges, Polens och Rysslands tron. Det är ju lite kittlande på sitt eget sätt. Sen kan vän av ordning invända att Vladislav av Polen kanske inte officiellt blev rysk tsar. Och att i vissa historieböcker skriver de istället att mellan 1610 och 1613 fanns det överhuvudtaget ingen tsar i Ryssland. Det kan man ju påpeka, men det är inte riktigt lika livsbejakande, tycker jag.
Nej. Är det livsbejakande att säga att vi har en Vladislav sa här nu?
Men det är väl livsbejakande att tänka på Gustav Vasa när han står där i Dalarna och donderar och försöker uppbåda ett stöd för hans krig mot danskarna. Att klipp framåt i historien och så helt plötsligt sitter hans ättlingar på Sveriges, Polens och Rysslands tron.
Ja, det har du faktiskt rätt i.
Föga gladde den tanken Karl den IX i och för sig, vars armé har fått stryk här. Och han kommer ju skicka mer krigsfolk till sin befälhavare De la Gardi. Men till vilken nytta egentligen? I augusti 1610 försökte svenskarna inta Ivangorod, den befästning som låg på andra sidan Narva, idag gränsen mellan Estland och Ryssland. Men det misslyckades man med trots att man var numerärt överlägsna. Jag tror återigen att han drog på sig myteri där ibland legoknäktarna. Och det följdes av pinsamma förhandlingar och vapenvila och så. Så att det hade inte varit något speciellt bra år för De la Gardi. När vi så ser att det är året 1611 på kalendern vet vi, kanske, att Karl den IX är inne på sina sista månader i livet. Dessutom så vet vi, återigen kanske, att han är märkt av den stroke som han har fått. Han har här fortsatta planer på att stärka Sveriges position i Ryssland. Detta trots att man ganska säkert vet att det är krig mot Danmark som står för dörren också.
Det brukar ju vara det.
Just 1600-talet, där kan man nästan ana att det kommer bli ett nytt dansk-svensk krig nästan när som helst.
Ja.
Är det inte Öresundstullen så är det något annat som skaver. Den planen som Karl den IX hade lagt upp var att skicka De la Gardi mot Kexholm, Göteborg och Ladoga. Om man ska få koll lite grann på var vi är på kartan då, så är vi strax sydväst om den nuvarande finsk-ryska gränsen. Och vi är i den trakt där Sankt Petersburg senare kommer att anläggas. Och att sitta och häcka i den här nordvästra delen av Ryssland, det hade andra fördelar också, skulle det visa sig för en god De la Gardi. Politiska sådana. För ännu en liten bit söderut från Ladogasjön, där har vi ju Novgorod, den ryska statsbildning som svenskarna hade haft absolut tätast kontakter med under århundraden. Novgorod, som fungerade som en självständig stadsstat med täta band till Hansan, hade ju aldrig legat under mongolernas kontroll och bar inte, som vissa historiker har uttryckt det, på något arv av asiatisk despoti. Men man hade ju förlorat mot Moskva-furstarna när Ryssland skulle bli Ryssland. 1470 hade Ivan den tredje intagit staden. Och 100 år senare, 1571, hade Ivan den förskräcklige hunsat Novgorod genom en slags straffexpedition. Så att Novgorod var en stad på dekis från sin svunna storhet, det är sant. Men det betyder inte att Novgorod inte var imponerande. På vissa sätt kanske mer imponerande än Moskva. 20 000 människor bodde där och det var fortfarande en stad med rik handel, varierat stadsliv, tre ringmurar och en pampig katedral från 1000-talet i dess mitt. Och i Novgorods relativa närhet fanns nu svenskarna. Där fanns då representanter inom Novgorod som försiktigt hade inlett förhandlingar med De la Gardi. Fanns det månne möjlighet att få till stånd en ny svensk-rysk allians? Kanske då med Gustav Adolf, Karl den IX:s son och Sveriges blivande kung som ny rysk tsar. Någon sån svensk allians med Novgorod är dock inte i hamn när De la Gardi, han öppnar sina förråd, sina koffertar, kollar hur mycket stålar har jag kvar, hur mycket mat har jag kvar. Inte nog, jag måste inta den här staden som jag är i förhandlingar med. Någonting som jag har lärt mig av de senaste nästan 10 åren som vi hållit på med vår podcast om historia, det är att det är väldigt svårt för en armé att inta städer med murar. Och att man med förråden nästan tömda skulle ge sig på att inta Novgorod, det är lite grann en desperat manöver. Här ska man ta sig över vallgravar och murar utan att det blir några myterier och utan att man själv börjar svälta och så. Men så sker faktiskt den 16 juli 1611. Novgorods försvar visar sig vara helt otillräckligt och den svenska armén kan välla in i staden. I historieböckerna brukar det sägas att det här skedde genom en krigslist. Men vad den krigslisten ska ha bestått av, det har jag aldrig blivit klok om. Det, någonting hände och de intog Novgorod. Stadens makthavare kunde låsa in sig i slottet. Men i den utsatta och isolerade position som de befann sig så valde även de dagen efter stormningen att kapitulera. Så den 25 juli skrev De la Gardie och den ockuperade stadens ständer under ett avtal som lovade evig vänskap mellan Sverige och Ryssland. Lars-Olof Larsson sammanfattar. Tusinafredens gräns stadfästes. Ryssarna skulle vara helt fria från polacker, litauer och kung Sigismunds son. Istället erkändes Karl den IX som skyddsherre över Novgorod och alla ryssar om de anslöt sig. Och en av hans söner skulle bli deras storfurste. I väntan på en slutlig lösning av vederlaget för den militära hjälpen skulle De la Gardie med garnison stanna i Novgorod. Och den här temporära lösningen, den skulle komma att bli gällande i 6 års tid. För mellan 1611 och 1617 så var det alltså svenskarna som bossade i Novgorod. Det finns ett rikt källmaterial om den här perioden eftersom svenskarna tog med sig alla papper när de till sist schappade från Novgorod. De här förvaras idag på Riksarkivet i Stockholm. Och med tanke på hur lätt det är att komma åt ryska arkiv får man väl tänka på det som en stor välsignelse. Tillsammans med en rysk adelsman, Bolshoj Odevski, så styrde De la Gardie hela staden och dess omkringliggande jordbruksmark. Jag kan tänka på det där ibland, hur vilken typ av källmaterial vi råkar ha från en viss epok styr hur berättelsen blir. Att när vi har kontrakt och brev mellan kungar, när vi har krönikor och liknande, då blir det Sigismund sa så, på vilket Karl Barskt svarade bla 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 och skickade 3000 man till Viborg. Men när vi helt plötsligt översvämmas av en massa förvaltningstekniska dokument och administrativa sysslor, då blir det plötsligt en berättelse om en missnöjd befolkning som går till sin ockupationsmakt och klagar över det ena och det andra. Det är Novgorods myntverks smältare som på en krog har blivit misshandlad av svenska knektar. Nu har han svårt att röra sig och kan inte sköta sitt jobb. Ja, De la Gardie bestämmer sig för att skicka representanter för att utreda hur det här har gått till egentligen. Oklart vad de kom fram till. Flera klagar på de relationer som äger rum mellan ryska kvinnor och svenska soldater. En slags dåtida variant av tysketöserna i det ockuperade Norge. Man gillar inte att knektarna och de ryska tjejerna har ett så tätt umgänge. Om det här skriver Per-Arne Bodin i sin bok Ryssland, idéer och identitet. Och de vanligaste klagomålen handlar, som i alla tider, om skatter och pålagor. Bönderna får inte ha sina skördar eller sina hästar i fred. Och den bilden som framkommer med viss distans, det är väl en rätt självklar sån. Det är en plåga för en stad att vara ockuperad. Ett nederländskt sändebud från 1616 skriver: staden befinner sig i starkt förfall, ty mer än hälften av bostadshusen och andra byggnader har brunnit ner. Antalet invånare har minskat, många har flytt och andra har gått under i farsoter av svärd och av hunger. Och den svenska närvaron i Novgorod var ju aldrig avsedd för att bygga upp staden, göra den framgångsrik och så, utan svenskarna är ju i Ryssland eftersom det finns stor politiska vinster att göra. Och trots att, eller delvis för att, man är ockuperade av svenskarna så fortsätter Novgorod att verka för en svensk tsar framför det polska alternativet. Så Novgorods stadsständer, de skickar ett brev till Karl den IX, som dock har hunnit avlida när det här brevet till sist landar hos sonen Gustav den andra Adolf, där man uppmanar den svenska kungen att utse någon av hans söner, alltså Gustav den andra Adolf eller lillebror Carl Philip, till rysk tsar. Detta så att, som det står i brevet, det på nytt blir lugn och frid i Ryssland och att det kristna blodet måtte sluta flyta. Sen tillägger ständerna, intressant nog, våra tidigare härskare och deras ätt kom från samma vikingafurstar som Rurik. Rätt slukt sätt att använda historien för att visa hur rimligt det är med en svensk tsar.
Mm. Men Gustav Adolf accepterar ju det här erbjudandet om att bli tsar för egen del då. Han sa ju att han skulle minsann själv resa till Novgorod och sådär och alltid skydda staden. Det var stora löften från hans håll här.
Och i vissa brev 1612 så har han lagt till vanan att signera breven som kung av Sverige, tsar av Ryssland.
Ja, det tog inte jättelång tid att lägga sig till med den här vanan.
Nej, och det är ju lättare att byta signaturen på ditt e-postkonto än att faktiskt bli tsar i Ryssland.
Ja, man skulle kunna lägga till det själv nästan i en sån här automatisk så här, Daniel, rysk tsar, historie på.
Sen kan man väl då poängtera att Gustav II Adolf, han är ju närmare att vara rysk tsar än vad jag eller du skulle vara om vi la till det i vår underskrift.
Ja, det får man ju verkligen säga. Han ville dock ha bekräftelse från den polska kungen Vladislav om att det var okej att han blev tsar i Ryssland. Och det här är ju ganska tillkrånglat, för visst är det så att det redan, alltså Vladislav sitter ju redan som tsar eftersom polackerna har intagit stan. Åtminstone så är han ännu närmare den tronen än vad Gustav Adolf är.
Just det, hans brevsignatur är ännu mer lättköpt.
Han har använt den längre och han är ju i Moskva också och ja, använder den.
Ja, det är inte Gustav II Adolf.
Men han ville ändå det, att alla skulle acceptera honom eller en svensk tsar. Allt det här låter ganska märkligt. Jag vet inte vad han var ute efter. Han ville väl få någon form av konsensus, men det är ju jättesvårt att få i det här läget förstås för det. Han insåg väl till slut att det skulle inte accepteras, och dessutom så blir det svårt ur ett arbetsmiljöperspektiv att hantera det här med att både vara kung över Sverige och tsar i Ryssland. Det måste ju vara värre än att vara ordförande för både Djurgården och AIK samtidigt liksom.
Hovets skyddsombud tolererade inte den tanken.
Nej, och därför överlämnade han då den här tsarrollen till sin yngre bror Carl Philip, som då bara var 10 år. Det förs ju också en hel del diplomatiska kontakter med en furste som heter Poscharski, med honom snart. Men den här Poscharski håller då som bäst på att leda ett massivt folkuppror, givetvis i enlighet med oredan, i en jättestor skala, alltså för att köra bort polackerna. Och den här Poscharski skriver brev till Stockholm. Han är lite avvaktande inför de här eventuella svenska tsarförslagen, men man vill ju ha fram ett alternativ till polackerna liksom. Så det är mer ungefär som att, ja, grabben Carl Philip här kan säkert bli tsar, men det är viktigt att han kommer hit nu snart, för vi håller nämligen på att ta över den här huvudstaden, och då skulle ju vi till och välja tsar här, och då måste han vara här, så skicka hit honom nu ungefär. Men det dröjer ju ända till juni 1613 innan Carl Philip ens skickas iväg till Viborg i Finland. Idag är det Ryssland, men då var det ju Finland. Och det här beror ju dels på att brödernas mamma, änkedrottningen Kristina, ganska ogärna vill skicka iväg den här lille sonen till oredan i öster. Det har man ju viss förståelse för. Men det finns också andra aspekter av det hela. Gustav Adolf var inte jättesugen, ju mer han tänkte på det här egentligen. För tänk om det skulle bli så att Carl Philip, oavsett hur bra relation det var mellan bröderna, att han skulle bli tsar i Ryssland. Skulle man inte då ha dragit på sig bara en ny Sigismund-situation kanske?
Ja, kanske.
Alltså där den här prinsen av Sverige skulle kunna ha claim på den svenska tronen, och så skulle det kunna bli en rejäl backfire så att säga, där man får en rysk invasion med en ledare som då vill ta över den svenska tronen. Det var ju också så att Carl Philip hade ju, som det var, alltså beskattningsrätt i Närke, i stora delar av Västergötland, Östergötland, jag tror det var Södermanland också lite, det var ju en massa olika län mitt i smeten av Sverige där han, ja, satt och var härtig och tog upp liksom skatt och sådär och behövde inte lämna en spänn till kronan.
Det var så det började med usurpatorn Karl den IX alltså.
Ja, det var ju så det började där, ja, också. Ja. Och om då den ryske tsaren skulle ha de rättigheterna till centrala delar av Sverige, då hade man ju krattat för en knivig situation i framtiden. Och det här kan ju då ha gjort att Gustav II Adolf kanske ändå kände att eventuellt ska vi inte skicka brorsan dit bort ändå, va?
Nej, men för här är ju en kittlande tanke. Hur nära var det att Gustav II Adolfs lillebror skulle bli ryskt tsar Hur nära var det att vi hade en svensk tsar i Ryssland? Men ingen av sidorna driver ju frågan med den akuta vilja som det behövs för att man i ett kaos, ett villervalla, ett slags maktvakuum faktiskt kan göra någonting. Dels som du sa med enkedrottningen Kristina. Jag tänker på en talande passage då ryska delegater och svenska delegater bråkar om huruvida Carl Philipper skickas till Ryssland omgående eller inte. Att en svensk representant svarade: hans förstliga nåd skulle på det sättet som de begära föras in där, alltså i Ryssland, som till en slaktbänk.
Mm.
Men när ingen sida verkar så sugen på det, utan man mer så här leker lite grann med tanken, då får man ju också känsla att det var aldrig så nära.
Nej, men det beror ju som sagt en del på den svenska tveksamheten här också. För det som har hänt i Ryssland här nu mellan 1611 och 1613 är ju just det att den här Pozharsky har blivit ledare för ett enormt folkuppbåd, och de var i behov av en representant att sätta upp på tsartronen. Och då var, jag bara säger det, då var ju Carl Philip ett rejält alternativ trots allt. Men om vi ska ta det här folkuppbådet lite grann då, så det börjar alltså med att en köpman, Kusma Minin hette han, en slaktare var han ju också för den delen. En vältalig herre var han med. 1611 valdes han då till ålderman i staden Nizhny Novgorod, vilket alltså inte är samma Novgorod som det vi har pratat om innan. Han lyckas då uppmana till motstånd mot det utländska styret. Här kan man se någon form av protonationalism av något slag. Man är väldigt trött på det här polska inblandandet i Moskva och hoten om att katolicismen ska komma och ta över. Man vill få till lugn och ro och ordning och reda här. Och en uppmaning riktas då till andra städer som låter: låt oss leva i endräkt, ortodoxa kristna i kärlek och enhet, och låt oss inte tolerera de oroligheter som vi nyligen upplevt, utan låt oss kämpa oförtröttligt ända in i döden för att rensa Moskvastaten från våra fiender, polackerna och litauerna. Och eftersom stad efter stad som fick den här uppmaningen anslöt sig, så blev det en enorm folkarmé som växte fram under 1612. Och även om Kusma Minin var någon form av profetisk ledare och vältalig herre, så var han ju inte militärt kompetent skickad kanske. Och därför så blev det den här fursten Pozharsky, som ironiskt nog då för övrigt heter Dmitri förnamn, kommer att ta över den militära ledningen här.
Den fjärde Dmitri.
Ja, för att vi har ju en tredje Dmitri att tänka på också, som har dykt upp mitt i allt det här, och han är ju då kosackernas alternativ till att bli tsar. För det finns nämligen ett kosackuppbåd också som är i konflikt med polackerna. Men man kommer nästan att tänka på Karl Knutsson och Engelbrekt i svensk kontext här, att Karl Knutsson skulle kunna vara den här Pozharsky, och Engelbrekt är väl mer den folkliga alternativet då, som Kusma Minin. Och de lyckas ju då i alla fall till slut att köra ut polackerna ifrån Moskva, och sen sammankallar man då representanter från landets regioner för att ha ett stort råd där man ska utse en ny tsar. Och det är ju inför detta och lite grann under tiden som det här pågår parallellt som man håller på att skicka de här breven till Stockholm och säger: kom, skicka Carl Philip nu, nu måste han komma hit, nu är det bråttom.
Mm.
Men eftersom det inte händer, så är det ju så att man har ju redan då valt en tsar när Carl Philip väl kommer till Viborg. Och det är 500 delegater från rikets alla håll och kanter som har samlats. Det är bojarer, tjänstadel, präster, köpmän, kosacker, statsfolk och vissa bönder. Och det fanns ju en hel del osämja och oenighet förstås. Men som Hosking skriver: hur man än väljer att förklara det, så fanns där en känsla av gemensam identitet och gemensamt öde som tvingade de olika krigande grupperna att hitta tillräckligt att ena sig kring och samarbeta för att driva ut utlänningarna ur deras huvudstad och återupprätta statens auktoritet.
Hosking skriver också: den 7 februari 1613 valde Sobor mötet den 16-årige Mikhail Romanov till ny tsar. detta val illustrerar en förhärskande längtan efter stabilitet. En önskan att upprätta förhållanden som låg så nära som möjligt det som kunde kallas normalitet. Michail var den äldsta sonen i en familj som hade nära släktband i Rurik-dynastin och därmed den närmsta en arvkonung som församlingen kunde komma.
Ja, några begränsningar i den här nya 16-årige salens makt, det hade ju ingen kommit på tanken att kräva innan han valdes, utan man tänkte ju att vi får försöka förhandla till oss diverse fördelar i efterhand. Nu måste vi ha upp en sar på tronen och de brukar ju ha oinskränkt makt, så att det får väl den här också ha ungefär. Och därför fortsätter ju också sarerna i framtiden att ha absolut makt.
Som jag har förstått det så var det ju framförallt den här tonåringens pappa, som väl var patriark också, som ledde Ryssland i alla fall under en period. Men ändå, Ryssland blev det romanovska Ryssland. Och de här planerna om en svensk eller en polsk tsar, det blev ingenting av med dem. Gustav II Adolf försökte via diplomatiska kontakter vinna någon slags autonom position för Novgorod, som då skulle ha täta kopplingar till Sverige. Men i det fredsavtal som undertecknades 1617 så blev det ingenting av med det. Allt återgick till det normala, eller vad man ska säga. Och Gustav II Adolf och hans gryende stormakt hade ju andra problem att fokusera på. Danmark, sedermera storkriget i Tyskland. Och istället kom ju det halvsekel som följde egentligen präglas av rätt stabila relationer mellan Sverige och Ryssland. Fred!
Ja, så är det ju. Sverige är ju invecklad i andra konflikthärdar istället, som sagt.
Ska vi säga att vi med det har gjort vårt bästa att reda ut den stora oredan?
Jag är inte säker på hur bra vi har gjort det, men vi har i alla fall försökt. Och i slutändan så tickar vi ut på andra sidan 1613 här, där vi har en familj som heter Romanov som sen kommer att sitta på ett mycket redigt sätt, åtminstone i 300 år. Så ja. I den meningen är det inte stökigt längre.
Ivan den fjärde, stök Romanov.
Ja, exakt. Det gick ju mycket snabbare att säga än allt det andra, men ändå.
Men då missar man ju de göttiga detaljerna. Och man missar alla Dimitris också, bara en sån sak.
Men det har vi inte missat nu.
Vad kommer nästa vecka i Historiepodden? Det får ni inte missa. Tills dess får ni ha det bra där ute. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej! Hej, hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.